Vill du stötta podden och dessutom få reklamfritt innehåll och ett extra avsnitt i veckan så kan du prenumerera på Somna med Henrik Plus. Det kostar bara 40 kronor i månaden och det är det bästa sättet att stötta podden på och samtidigt få ut något fint för sig själv. Läs mer om Somna med Henrik Plus på www.somnamedhenrik.se eller så klickar du på länken i poddbeskrivningen.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt pinsamma persien problem. Din fiktiva fundamentalism i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är söndag och det är dags för dig och mig att tillsammans i aftondans göra det här, den här ritualen som det har kommit att bli. En ritual i fantasi och flykt. Imbecili och något tryggt. Är du ny så kommer det här att verka konstigt. De första orden kommer att kännas, vad håller han på med? Varför är han inget par gamla polare som sitter och tjötar om veckan som har varit? Varför bara pratar han nonsens? Det kan ju upplevas så. Även om det är viktigt tycker jag att poängtera att jag faktiskt anstränger mig på riktigt. För att säga intressanta saker. Stundtals. Men att det är ju i sakens natur att jag inte lyckas med det hela tiden. Jag klipper inte i podden. Och jag hittar heller inte på någonting i förväg. Jag säger saker som dyker upp i huvudet. Som till exempel banan med solglasögon på sig. Är det där att jag, ursäkta, att jag hela tiden återkommer till solglasögon? Jag pratar ofta om ja, men det är någon 80-tals grej. Det sitter ju kvar. Varför är 80-talet så otroligt... 80-talet är så otroligt ihop. Alltså, det sitter så... Nu kanske du som lyssnar inte ens var född på 80-talet. Men det sitter så mycket ihop med olika ord och platser och begrepp. Nu ska jag räkna upp en lista en lista med ord som relaterar till 80-talet. Banan. Ja, men banan på riktigt. Ananas, kokosnötter. Pina colada. Synt. Solnedgång. Miami. Sommar. Cabriolet. Neon. Kryssningsfartyg. Palmer. Stränder. Robotar. Ninjas. Ferrari. Stereo. Man skulle kunna bygga upp en... Man skulle kunna bygga upp ett helt kartotek med bara ord. Som man skulle kunna prata... Alltså, om du måste välja mellan att ständigt prata om julbord. Alltså i alla tänkbara sammanhang. Det har jag pratat om tidigare i ett avsnitt. Eller bara använda 80-talslingo. Vad skulle du välja? Alltså det innebär att du måste byta ut ditt namn också. Alltså i båda avseendena. Både vad gäller julbordet och vad gäller 80-talslinguat. Så om du väljer julbordet, alltså julmat och allt, du får inte prata om någonting annat än julmat resten av ditt liv. Eller så får du inte prata om något annat än ord som rör 80-talet. Alltså, det är ju, jag tror på ett sätt att det är lättare med 80-talsorden, därför att man pratade ju... alltså, det är klart att det blir begränsat på ett sätt. Men du slipper ju köttbullar och sånt. Utan du kan använda ord som mega och Tron och kap, snuten på svenska, snuten. Ja, alltså du måste välja då. Att så fort du träffar någon så måste du antingen säga åh, vilken vacker sommardag, den är som en härlig rödbetssallad. Liksom. Eller så måste du säga åh, vilken härlig sommardag, det kan du säga bara. Nej, jag skulle ju lätt välja 80-talslinguat. Men då måste man också byta namn till något 80-talslinguikt. Du måste heta typ, ja, vad hette man på 80-talet? Jack hette man på 80-talet. Eller Samantha. Eller om du var svensk då så heter du... ja, men nu rör jag mig populärkulturellt. Därför att det är klart man hette... På 80-talet så hette man ju Mikael och Per och Erik. Therese, Anna och Marit. Men jag tänker mer att man heter typ Cassandra och sånt. Lili och Sussi. Och så. Man hette, på 80-talet hade man, det är faktiskt lite spännande för att man hette olika, man hette på riktigt så här syntnamn. Man hette typ Electro Jack och Arcade Kid. eller Future Boy eller sånt. Man hette liksom Miami Laser Cop hette man på 80-talet. Och man var generellt ett strömlinjeformat tåg av coolhet, metall och neon som susade fram genom Miami-natten med palmerna och den ljumma vinden och det kristallklara drinkglaset i handen med ananasbitar som låg och guppade runt. Och ens Ferrari som tuffade fram genom natten utan tanke på miljöpåverkan och annat besvärligt. Miami Laser Cup var inte cup, alltså K-A-P-P, utan cup. Miami Laser Cup. Det här avsnittet ska handla om Miami Laser Cup. Miami Laser Cup var en lasersnut i Miami 1985. Han var en karakar. Han hade hår på bröstet, men det doldes ganska effektivt under en ganska lätt och luftig skjorta av piqué-variant av märket Lacoste. Men ibland kunde man märka när han tog av sig sin kavaj med uppfälld krage och uppfälld slag liksom, och uppkavlade ärmar. Så kunde man märka att hans piqué var lite fluffig under. Det var liksom lite mjukt. Lite som svart mögel under en tapet. Det kunde man känna hans vågiga, djupt, intensivt parfymerade hår. Där under piqué-skjortan. Ljust lila piqué-skjorta och parfymen han hade var såklart någon slags polosport grej eller vad hade man? Man hade Lacoste förstås, men vad hade man då för parfymer på 80-talet? Man hade en parfym som hette Boombox Beach Moon hette den. Och var väldigt, väldigt populär. Men han, Miami Laser Cop, han bar upp den väldigt snyggt. Han hade ett par solglasögon på sig även på natten. Med små neonreliefade ananasar precis vid skalmen. Där skalmen blir själva bågen. Och det var... Han var ju naturligtvis väldigt attraktiv. Med den tidens ögon. Nu för tiden skulle man väl kanske ge honom epitetet citat, lite slämmig. Men då var han top notch. Högst upp på gräddhyllan. Gräddhyllan är för övrigt ett väldigt intressant uttryck. Jag antar att det indikerar att grädden under en period stod på en finare hylla än den vanliga sketna mjölken då. Högst upp helt enkelt. Ja, det var en hylla man inte var och petade på så ofta. Lite precis som Miami Laser Cup. Han var av finare virke helt enkelt. Han var en snabb, ganska personlighetslös som man ser utifrån. Det är lite kul när man tänker tillbaks på tv-serier från 80-talet som var populära här i Sverige då. MacGyver. A-Team. Ja, Alf. Men det är, Alf passar inte in i min fundering här. Men MacGyver tänkte jag faktiskt främst på. Men också den här En röst i natten och så. Det är personer som är ganska personlighetslösa egentligen. De är mest snygga och uppfinningsrika i någon slags äventyrlig anda. Det är inte så att MacGyver har en dragning åt det ena eller det andra. eller blir arg varje gång det händer. Det antyds ibland små personlighetsdrag, men mest är det bara en schysst kille som är bra på grejer som råkar i klammeri med olika bovar. Miami Vice. Hill Street Blues. Ja, men Hill Street Blues går inte att jämföra. Det var ju nästan en dramaserie. Eller det var ju det. Jag älskar signaturmelodin till Hill Street Blues. Det är så väsensskilt från... Det finns en stillsamhet och sorgsenhet i den som... Ja, det är jätte... Min mormor och morfar tittade på Hill Street Blues. På svenska heter den Spanarna på Hill Street. Vilket på något vis verkligen tar bort hela titeln. Ja, gemensamt är då Hill Street. Miami Laser Cop däremot är lite av en MacGyver. Fast inte utan att kunna uppfinna bomber av gem och hallon satsumas läsk. Han är helt enkelt bara en fräsig kille som bor i Miami och egentligen i stort sett bara går omkring mellan olika barer och olika polare och hänger och sprayar upp håret. Ibland glider ena armen ner. Alltså ena ärmen på den väldigt skarp skurna kavajen. Och då måste han kavla upp den igen och blottlägga sin solbrända arm därunder. Han är välbyggd. Han är en som utklippt ur tidningen OK. Han är helt enkelt OK. Men han har ett djupt, mörkt, hemligt rum inuti sig. Och det är naturligtvis där som vi ska dväljas mest. Därför att hur intressant är det att prata om stränder, ytlighet, mobiltelefoner, ett explosivt växande näringsliv och en ny livsstil som hägrar vid horisonten, långt bort från politiskt engagemang och mörka moln vid horisonten. En nästan världsfrånvänd optimism som i grund och botten bygger på en hänsynslöshet naturligtvis och en ilska. Ibland tänker jag att ilskan i det mörka, de mörka decennierna bakom, utan att veta någonting om det, så tänker jag ibland att 80-talets världsfrånvändhet, som ju inte är 60-tal och 70-tal i den bemärkelsen, att den är ju inte... det finns en vrede, det finns en ilska i 80-talets världsfrånvändhet. Där 60-tals ungen skulle fly inåt. Eller 70-tals ungen skulle fly utåt i världen. Liksom, så ska ju 80-tals ungdomen fly bort till en annan grupp som är väldigt tydligt manifesterad redan. Den personliga framgången, den stora rikedomen, den otvetydiga bekräftelsen, hjältens resa från 0 till 100. Det finns en ilska. Kanske för att, om man ska hårdra det, visst var det rätt mörkt där. 30, 40, 50, 60, 70. Det är en del krig där under rockarmen. En del nationella trauman. En del väldigt mörka moln vid olika horisonter. En stor mängd orättvisor. Kanske är det som ett slags, jag har fått nog nu. Nu handlar det om mig, typ. jag tycker inte att det behöver vara helt fel. Även om det ju inte ledde någonstans riktigt samhälleligt. Det brakade ju ihop liksom. Och nu har vi ju gått laget runt på något sätt igen. Varvet runt. Men det behöver inte vara fel att på något vis den där starka längtan in i det som bara är vackert liksom. Och också framtidsfascinationen. Den lever ju kvar i mig idag. Drömmen om robotarna och sådär. Ja, men det här skulle ju faktiskt handla om Miami Laser Cops mörka inre rum. För att, hör och häpna, det var ju faktiskt så under 80-talet att det fanns även mörka rum i människorna. Det var inte, för att det är väl viktigt att komma ihåg att det var inte bara happy, happy, joy, joy som var ett uttryck som någon när jag gick gymnasiet alltid använde. Det var ju inte världsfrånvänt i den bemärkelsen. Det fanns ju en väldig massa dysterhet. Men den var ju banal dysterhet. Det handlade ju om kärlek oftast. Försmådd kärlek. Försmådda känslor. Att vara mobbad i skolan. Och väldigt fokuserat på den manliga sidan av upplevelsespektrat. Men där är väl 80-talet kanske inte ensamt. Visst är det sorgligt? Det. Att vi har under så många år berövat oss själva, får man väl ändå säga. Och fortsätter att göra. Halva storyn liksom. Så många miljardtals historier som vi har gått miste om. Bara för att vi har typ förälskat oss i ett adaptiv. Mannens. Det behöver inte ens handla om män, menar jag. Det är liksom mannens adaptiv. Jag menar, utan att fördjupa mig i det. Vad sorgligt att beröva en civilisation, att en civilisation berövar sig själv på så mycket historier. Det har ingenting med moral att göra. Det har typ med vad mycket rikare man skulle vara. Ja, det här har ju tusen människor sagt före mig. Men bara om man försöker tänka på det utan att känna massa känslor i ämnet, så kan man väl bara se rent utifrån sett att det är en väldigt opraktiskt förhållningssätt till liv, samhälle och människa. Nu vore det väl bättre om vi försökte maximera vår exponering gentemot bra berättelser. Men det är som att vi bestämde oss någon gång anno datsumal. För att det här är vår story. Det är så här vi berättar historier. Jag pratar kanske mest nu om den västerländska berättartraditionen. Det är den jag känner till liksom. Och naturligtvis också den sentida berättartraditionen i bemärkelsen 100 år och framåt. Jag vet ju inte så mycket om hur man berättade historier på 1970-talet. Eller 1790-talet. Miami Laser Cop bor i en källarlokal. Han hör polissirener åka förbi. Han är ensam. Han går omkring naken i sin lägenhet och har en lite så här studsig rumpa som man kan studsa mynt på. Och det lyser alltid in lila ljus från fönstren ut mot gatan. Alltså, fönstren är ju i trottoarnivå. Det lyser från nattklubben som heter Pelican Jumbotron. Och där lyser in på honom lila, rosa, och turkost på hans nakna kropp där han går omkring i sin ungkarslya. Han är ensam. Han är rädd för att kommitta. Han är rädd för att binda sig. Han har blivit sårad som yngre. Han är ju redan fullfjädrad ninja, FBI-agent, våldsrotel, polis och mordutredare. Och också jätteduktig på att serva piña coladas i baren. Fast han bara är 19 år gammal. Så var det också på 80-talet. Utbildningsprocesserna för olika typer av väldigt, väldigt krävande och utbildningstyngda yrken var väldigt kort. Man kunde alltså gå igenom hela polishögskolan på bara 10-16 minuter. Och sen stiga i graderna ganska snabbt beroende på hur snygg man var. De hade ofta en sån gallringsprocess redan från början där de fula fick bli gatupatrullerande poliser. Direkt bara. Det som också var ganska vanligt när polis gjorde grejer på 80-talet var att det fanns ingen taktik i hur man till exempel tog sig an ett problem. Utan när man kom med sin polisbil, då körde man bara helt hejvilt. Lite så utan att egentligen koordinera med varandra. Om man säger att man var flera stycken polisbilar som skulle... Det var ofta var det ju så att det var en person i skumma, trasiga kläder som tog en kvinna som gisslan i en park eller något. Och då kom poliserna och då var det kanske 4-5 polisbilar. Och de, till att börja med, verkar ju förarutbildningarna under 80-talet för poliser har varit ganska alltså slarvigt ihopsatta, tror jag. För att det gick ju snabbt. De kör alldeles för fort in i den här parken. Folk tvingas kastas åt sidan och sånt. Det finns väldigt litet hänsyn. Sen rusar poliserna ut. De tycks ju inte ha haft någon snack innan om hur, på vilket sätt vi angriper det här, den här situationen. Utifrån en solfjäder eller på rad eller ovanifrån. Och de tycks heller inte ha bestämt sig för någon slags inbördes taktik, utan allihopa rusar ut lite individuellt. Och det som är gemensamt för alla då, att de drar sina vapen direkt, alltså omedelbart. Nästan innan de har hunnit ut genom dörren. Vilket jag kan känna känns lite... Alltså man nu håller i ett vapen och ändå har en organisation, en stor organisation med, förmodar jag, miljontals i kapital bakom sin organisation. Och utbildning och så. Att man kunde ha någon slags överenskommelse innan hur man skulle angripa det här. Det här ser man ju idag när polisen rycker in. På film i alla fall så ser man ju att det finns någon slags system som de jobbar efter. Medan det då inte finns det i de här 80-talsberättelserna. Oftast så kör ju polisbilarna också in i varann. De krockar och voltar och sånt. På nästan oproportionerligt sätt. Reparationskostnaderna, nu tänker jag framförallt på amerikansk film, för polisbilar under 80-talet måste ju ha varit den högsta utgiften för poliser. Alltså, nu har Makrovsky voltat med sin bil för han jagade en kille som hade stulit godis av ett barn i över 120 km i timmen och körde ut över en kajkant. Det är väldigt väldigt vårdslöst beteende från en polis, tänker jag. Alltså om man jagar en kille på en moped som har snott en handväska från en oskyldig gammal dam och man jagar den personen genom gränderna och kör omkull soptunnor och fruktförsäljare och sånt måste kasta sig ur vägen och man kanske rent av åker tvärs genom en restaurang, ett köpcentrum och sen kommer fram till en kajkant, då kanske man skulle välja, eftersom det ändå är ett så pass, förlåt mig, men det är inte det största brottet, även om det naturligtvis är en hänsynslös handling, men det kanske inte är värt att köra ut över en kajkant. Och då ser man att den här ynglingen då som med handväskan accelererar ut mot den här piren. Och då väljer man då att trycka gasen i botten och tänka, jag tar honom där ute för han måste stanna där, tänker man. Så då gasar man. Och så har man andra poliser bakom. Och eftersom man inte har något snack, man snackar inte med varandra då om hur man ska göra, utan då är det bara att köra, för annars kör ju Bergström in igen bakifrån. Så man axar upp. Och så precis då vid kajkanten, vid pirkanten, då lägger mopedisten ner mopeden och rullar väldigt snyggt utan att skada sig eller rubba frisyren. Och smiter ner på sidan medan mopeden åker vidare ner i vattnet. Och då är det för sent för Bergström och de andra poliserna att bromsa. Och då kör de allihopa rakt ut i vattnet. Och jag menar, det är 13-14 polisbilar som ligger där. Det är skattepengar och allt det här plågar ju Miami Laser Cop naturligtvis. Men eftersom han också är utbildad ninja och också när han har ledig, vilket sällan sker, så är han bartender också på nattklubben mitt emot. Han har jättemånga tjejer som är jätteintresserade av honom. Men han är ju sårad, va? För han blev ju då i sin ungdomsdagar, alltså han är ju 19 nu. Det här var ju när han var 17 då. Då blev han ju sviken då. När han var 17, så det var ju då han var färdigutbildad polis. Och mötte sin... han var färdigutbildad polis och jobbade som gatupatrullerande polis. Fast han egentligen var alldeles för snygg för det. Men han hade sagt något uppkäftigt till polischefen. Som hade sagt att du får bli gatupatrullerande polis då. För att han hade sagt typ någonting om polischefens mustasch. Som såg ut som en lugg som hade halkat ner på överläppen. Och då får han patrullera gatorna då. Och då möter han då Cassandra då. Som är, hon heter Cassandra Pineapple. Och hon de blir kära då. Och blir ihop så där passionerat framför en väldigt tillrättalagd solnedgång. Och han känner att han vill ge upp polisyrket. Skaffa barn, hus, ett vitt staket. Allt det där. Men hon, eftersom hon är väldigt... eftersom då, det här är 80-talet. Och eftersom hon är kvinna då, så var hon, är hon då som personlighet väldigt platt då. Inte så många lager. Vilket gör förhållandet än mer entydigt. Det är helt enkelt ett sagoförhållande. Och det gör ju honom då, som också på ett sätt är väldigt platt skildrad. Eller skildrad, han lever ju, han finns ju. Han är väldigt platt stansad, ska man väl säga. Stansad ur papier-maché. Men det är ju ett sagoförhållande och lyckan är ju evig. Det är ju så. Potentiell lycka är ju evig när de lyckoinnehavarna är stansade ur papier-maché. Så de står där inför solnedgången och ska precis avlägga löftena. Och då kommer det en tysk skurk med emaljöga. Och förstör, kan man säga. Så hon avviker från jordelivet. Och ingen kan riktigt veta varför den här Kiddotron 87, som han heter, den tyska... Nej, han heter inte så. Han heter inte Kiddotron. Han heter ju naturligtvis Dr. Frausel. Dr. Diesel heter han. Och han är bara ond. Det finns inga bevekelsegrunder. Det finns ingen förklaringsmodell. Han är bara ond. Lite grann som Krösus Ork i Bamse. Det finns ingen förklaring, utan det är bara, han är bara en jävlig, helt enkelt. Så det är han då, har ihjäl Cassandra där, och då blir ju då blir ju Miami Laser Cup fullständigt förkrossad och har ihjäl Dr. Diesel, eller han tror det i alla fall, för Dr. Diesel sänktes till havets botten i en glaskista, och ingen har sett till honom sedan dess. Antagligen så dog han väl då. Men det gör man ju om man sänks till havets botten i en glaskista. Men å andra sidan, ja, i alla fall. Sen var han ju, Miami Laser Cup var ju jätteledsen där efteråt. Och började dricka. Det var då han började hänga på den här nattklubben. Jag har glömt bort vad den hette nu. Palm Tree Tron Mega Boombox. Future Boy. Yeah, yeah. men där, när han står där och dricker. Han har tänkt att han ska avsluta sitt liv. Så möter han sin... Det var då han mötte sin ninjamästare. Ninjamästaren. Som asiat då, självklart. Eftersom det gick ju inte att vara ninjamästare och inte asiat. Alltså, att vara en mästare indikerar ju att man måste vara något annat än en amerikan då. Eller svensk eller någonting annat. Så en asiat som heter Benzinga. Han heter Benzinga Pro, heter han. Och han, Benzinga Palm Pro. Och han säger så här: drick inte mer nu. Skit i det du säger, Miami Laser Cup. Mitt liv är över. Nej, du har saker kvar att göra. Kom så går vi ut och gör upp, säger han. Så går de ut på gränden. Det är alltid en gränd bakom alla krogar. På 80-talet var det alltid en gränd med soptunnor. Och när man kastar någonting ur bild så hör man alltid ljudet av en katt som träffas och skriker. Eller bild, alltså det här var ju ingen kamera, men det, ja, varje gång man kastade iväg någonting så träffar man en katt på 80-talet. Det var en av anledningarna till det var att det fanns väldigt många fler katter, men också att alltså man hade inte uppfunnit Kit Kat godiset än, vilket ju men det var naturliga påföljden att det godiset, alltså någonting måste ju vara katt. Om inte Kit Kat är katt, då är ju en katt som måste vara katt. Liksom. Därför fanns det många fler katter eftersom det fanns färre Kit Kat-godisar. I takt med sen att Kit Kat-godisarna ökade i frekvens och nummer. Du vet den här gamla repliken från filmen Kattkotten med Gerd Haberstorfer och Sten-Åke Söderhök. Lena Endre och Lena Olin. Den säger så här: the cat people will soon be back and in greater numbers. Det betyder ju då, när Lena Endre rider iväg där på hästen och hostar lite tillgjort, då vet man att nu kommer det mer KitKat-godis. Så det är en historiskt korrekt film på det sättet. Kattkotten. Regi Bronte Kollered. Ganska okänd regissör. Som också gjorde filmen Nattar du mig din jävel? Vilket är någonting som alla spädbarn tänker i sitt huvud. Där de har precis vaknat. De vaknar av att ens förälder försöker söva en. Det är sjukt irriterande. Men jag har ju precis vaknat. Vad håller du på med? Nattar du med min jävel? Din jävel. Ja. I alla fall så börjar de slåss där då. Mästaren och Miami Laser Cup. Och det är karate. Och det är en blandning liksom av karate och ballett. Vanlig street fight och sådär. Och ninjutsu. För du vet väl det att karate, det är när man har handen liksom halvt knuten. Medan ninja, då har man bara öppen handflata. Det sa de i alla fall när jag gick mellanstadiet. Det var hela skillnaden mellan ninja och karate. Karate glömde jag säga som ett av de här orden som var apstora på 80-talet. Jag ville för övrigt bli karateproffs när jag var liten. Och min mamma hade sett Karate Kid tillsammans med mig. Så hon sa, eftersom hon förstod att jag behövde något som kunde ge mig upprättelse under alla åren av mobbning där. Så sa hon, absolut, du kan få börja med karate. Sen vågade jag inte det ändå. Idag kan jag känna att det hade kanske varit bra för mig. Men det är väl lätt att vara efterklok. Plus att vad hade det egentligen gett? 2 månader karate i någon sporthall i Falun. Jag kan inte tänka mig att det hade varit några Karate Kid. Jag hade nog inte haft så många Daniel LaRusso moments där. Så. Och då vinner ju naturligtvis mästaren. Och så börjar han ju då träna. För då säger han, jag ska träna dig att tygla din inre drake och sånt där. Och då så tränar de. Och då var det så här på 80-talet att träningsprocesser överhuvudtaget, utbildningar, träningar, allt sånt gick oerhört mycket fortare. Det gick på ungefär 3 minuter. Och tidslinjen bröts upp i små korta fragment. Som det var att man nästan monterade ihop väldigt långa tidsskeden till korta sekvenser. Så för Miami Laser Cup så var det liksom han, först så slåss han och är dålig. Sen så står han på en båt och sparkas. Då är han lite bättre. Sen så hoppar han och kastar ninjastjärnor. Då är han ännu bättre. Och först är mästaren lite skeptisk och skakar på huvudet. Och sen blir han mer och mer nöjd. Och så slutar det med att Miami Laser Cup sparkar ner mästaren. Och mästaren ler imponerat och gnider sin ömma haka. Och hela tiden så är det musik. Väldigt upbeat tempo. Ursäkta, jag var tvungen att vara lite tyst en stund. Ibland när jag pratar så här intensivt länge så är det som att jag slutar. Så tankarna bara, till slut är som att jag vaknar till. Och vad håller jag på med? Vad gör jag? Då har bara munnen gått. Utan att jag vet vad jag har sagt eller någonting. Då måste jag rekapitulera. Var var jag? Var är jag? Ja, men... Och sen blev han då ninjamästare. Och då blev han återkallad. Och då, efter att han hade blivit ninjamästare, då fick han hjälpa mästaren att besegra en annan skurk. En ryss. Som hette Dragomir Dragarsle. Som drog runt på sitt gamla arsle och var hemsk då mot andra människor. Och Dragomir Dragarsle och Miami Laser Cup, de fick ju då slåss och fightas och vifta och försöka hugga den spetsiga änden av olika grejer i varann. Och så slutade det med då att de sprängde en ubåt där Dragarsle var ombord. Och så är han förmodligen död, men man vet inte. För att han sjönk till havets botten i en glaskista. Man har ingen aning om det. Var han tog vägen egentligen. Och sen så drar sig Miami Laser Cup undan världen. Och bosätter sig i Tibet på en bergstopp. Men så en dag kommer hans gamla polischef klättrande upp för bergstoppen och säger, vi behöver dig för att... vi har ont om poliser i Miami. Och han säger, glöm det, jag har lämnat det där bakom mig. Nej, men vi behöver dig. Nej, gå. Och så går polischefen förutmjukad, eftersom det var ju han som gav Miami Laser Cup patrulltjänst fast han var för snygg för så många år sedan. Alltså, för det är ju 6 månader sedan då. Och då går han ner igen för berget. Och ja, just det, när polischefen kommer också upp för berget där, så säger Miami Laser Cup, "What took you so long?" säger han först. För han har liksom vetat då att han... Ja, det är jättekonstigt, men tydligen har han också blivit synsk då. Eller så har han bara, menar han bara, varför tog det så lång tid för dig att klättra upp för berget? För då har han sett när polischefen klev ur bilen vid bergets fot. Och berget är ju egentligen bara en liten kulle, om man tänker. Alltså i längd, höjd över havet. Men så när polischefen har gått, så tittar Miami Laser Cup på en bild av sitt hjärtas älskade Cassandra då. Cassandra Pineapple. Och bestämmer sig, fast det säger han inte, men ja. Och så precis när polischefen ska sätta sig i helikoptern för att flyga hem, då hör han en röst bakom sig. Finns det plats för en till? Då kommer Miami Laser Cup. Och då ler polischefen så här kärvt, så här, det är så typiskt dig, rebellen. Så där. Och så hoppar Miami Laser Cup in och så säger han att jag gör det här för människorna i Miami. Inte för dig, inte för några polis, inte för polisväsendet, för ni är ruttna allihop eller så. Och det är här vi får träffa Miami Laser Cup egentligen, därför att han är ju då lite av ett wild card i Miami polisen. Han gör ju lite helt enkelt som han vill. Och han är ett väldigt svärmeri, det är tjejer överallt, men han är ju hela tiden fokuserad bara på sin smärta och på att befria Miami från brottslighet. För att det är så att Dr. Diesel är tillbaka. Han hade inte dött. Alla är otroligt chockade över detta. Han sänktes ju ner i en glaskista till havets botten och man fick aldrig riktigt veta vad som hände med honom. Hur kan han ha överlevt? Det är ju ett mirakel. Eller vad heter motsatsen till mirakel när det är någonting katastrofalt? Ja, men det är i alla fall förfärligt. Och han har ju fortfarande inga motiv, utan han bara gör hemska saker. Och han har skaffat sig ett gäng av de lösdrivande skumraskmänniskorna i Miami som det finns så gott om. Och han har på mycket kort tid, bara ett par veckor, skapat en mycket välfungerande, nästan intuitivt kommunicerande, med telepatiskt kommunikativ grupp människor som följer lyder hans minsta lag. Och han verkar ha outtömbara ekonomiska resurser att styra det här gänget med, att driva jäck med Miami. Och så Miami Laser Cup, han börjar giddra där. Han hugger, han sparkar, han ninjahoppar, han gör dropkicks och roundkicks, flying elbows och wrestling pungbubus. Wrestling pungbubus är alltså när man rullar ihop sig till en liten boll så att man har ansiktet mellan benen på sig själv och rullar ner för en backe. Så att man liksom pressas mot sin egen kropp på ett sätt som gör att små pruttande läten hörs. När fläsk och luft gör sitt för att skapa rotation och vibration i vävnaderna. Vad dragningskraften är för universum, det är Miami Laser Cup för Miami. Han håller allt ihop. Han låter det bli, han skapar en oas av lag och ordning där han drar fram. Men så fort han har dragit till en plats så är det som ljuset från en ficklampa. Då blir det mörkt på det stället där ljuskäglan var tidigare. Och i mörkret så kommer buset fram från Dr. Diesel. Jag vill bara påpeka också att Dr. Diesel egentligen inte är något 80-talsnamn. Det känns mer som något som Dr. Diesel känns mer tidigt 2000-tal. Men han är tysk och det är 80-tal. Dr. Diesel. Och han har ju då ett emaljöga. Är också ganska gammal. Alltså säkert i 60-70-årsåldern. Men har ändå en otroligt... Han har en ung människas driv i sina ambitioner, om man säger så. Han tänker inte nöja sig. Samtidigt verkar det inte som att han har någon plan eller någon ideologi, utan han är mest bara, han hittar möjligheter att jävlas. Han vaknar på morgonen och så tänker han, där finns en kiosk som man kan råna. Gå dit och råna kiosken. Ja, då gör några av hans hantlangare det. Själv sitter han bara i en fåtölj med en katt och typ tänker och tittar ut genom ett fönster över Miami. Och har ett gäng väldigt skruvade personer som passar upp på honom och kommer med mat till katten och sånt där. Han har också kameraövervakning över precis hela stan. Det här var ju på 80-talet, så gatukameror och sånt var inte alls lika utbredda och framförallt inte lika avancerade på den tiden. Så det är ju, man får ändå ge honom det. Det är ju ett otroligt arbete han har lagt ner på de här 2 veckorna som det tog honom att återuppstå från de döda och ta över en hel stads kriminella nätverk. Han ägnar sig sen resten av dagen åt att straffa olika personer som har gjort honom missnöjd och att sitta och skratta med sin katt och titta på grejer som händer på kameran, på monitorerna. Vilket ju, eftersom han då kan se allt som händer, så måste det ju vara flera miljoner kameror överallt hela tiden. Och han måste ha en otrolig simultankapacitet eftersom han kan utan hjälp av moderna algoritmer, får jag påpeka, sortera och katalogisera all den här datan som hela tiden kommer in liksom. Alltså via bildskärmarna. Han är ju en fantastisk person som med rätt typ av ambitioner hade kunnat bli en väldigt bidragande kraft i samhället. Även tvärt emot, så att säga. Även om han bara hade onda ambitioner, vilket han ju har, men om han hade någon slags enhetlig ambition hade han ju kunnat åstadkomma någonting ganska kraftfullt då. Bra eller dåligt, men liksom ändå kraftfullt. Men istället slösar han liksom bort sitt fullständiga geni då, som han ju då besitter, på att typ säga åt sina kumpaner att råna kiosker och bygga stora futuristiska raketer för att spränga månen med och sånt. Och jag kan tycka det känns liksom lite... Alltså, han pytsar ut det lite för ojämnt. Det är ju en väldigt spännvidd mellan att råna en godiskiosk och att spränga månen. Det är en väldig spännvidd. Det finns väldigt mycket emellan där. Rycka handväskor från gamla kvinnor. Eller försöka mörda Miami Laser Cop, som han ju ständigt gör i varje avsnitt. Eller avsnitt, det finns inga avsnitt, det här är ju livet, men i varje dag egentligen försöker han mörda Miami Laser Cop på olika sätt. Men Miami Laser Cop, han bara ninjar bort de olika hitmansen. Alltså det är den mans som slår till plötsligt. Hitmansen. Jag kan inte komma idag för jag har drabbats av hitmansen. Det är ett fullständigt relevant uttryck. Det finns i Svenska Akademins ordlista. Du kan kolla det om du vill. Inte nu, för nu ska du sova. Ja, men på den vägen är det liksom. Och Miami Laser Cop, han blir fångatagen ofta av Dr. Diesel. Och varje gång så är de lika entusiastiska, Dr. Diesels kumpaner. och doktor i sig själv. Och de håller, de fnissar och skrattar över den bundne Miami Laser Cup. Och Miami Laser Cup är ju alltid bunden på olika väldigt extraordinära vis. Bunden fast vid, på en sån här stor sågmaskin. Så han ska sågas i tur då av någon stor sågklinga. Fastbunden på toppen av en raket. Fastbunden på botten av ett rum som ska fyllas med vatten. Fastbunden i bakluckan på en bil som hänger i en helikopter ovanför ett hav med massa hajar som äter bilar. Hajarna äter inte människor. Därför var han tvungen att stänga in honom i en bil för att hajarna skulle luras och äta upp honom. Och varje gång så klarar han sig på grund av sin otroliga skicklighet. Och sen så går han och ställer sig i baren på yeah, yeah, boom, boom, buff. Boom, boom, buffy club. Och dricker, blandar drinkar till de otroligt behängsna fansen han har där. Och alla är så snygga. Utom barägaren som inte är snygg. Men han är bara en biroll i Miami Laser Cops liv. Ändå är det hans bästa vän. Mästaren och Miami Laser Cup har ingen kontakt längre, för mästaren var en karaktärsskådespelare som sen tog andra roller, fast det var inga roller utan det här var ju livet, men han tog andra roller i livet. Han började spela Allan, som är ett spel man kan spela för att komma fram i samhället, kunna få plats i samhället. Ja. Och ibland åker han ut på sin båt. Han har en sån där räserbåt. Miami Laser Cup. Han åker ut och den slår mot vågorna så där. Vadom, vadom. Och så har du sett den videon? Den är så hemskt, den där, de där som står på en båt där det svänger sig hastigt och så ramlar de och slår sig allihopa, fruktansvärt. Så är det varje dag som Miami Laser Cup åker ut, för han kan inte köra båt, för att hans brösthår brukar när vinden tränger in genom pikéskjortans luftiga tyg, så blir det sån turbulens där inne bland de krulliga håren under hans skjorta att det uppstår någon typ av termik som gör att skjortan sväller upp och täcker hans ögon. Varje gång händer detta. Och då börjar båten kränga och så ramlar han och slår huvudet i ankarsprötet. Eller vad det heter. Jag vet inte vad det heter. Här kommer olika titlar på olika grejer som en båt har. En båt har något som heter framspruttare. Det är sprutten. Alltså som är vanligtvis sitter bak, men om man sitter, den sitter fram. Ja, det var det. Det är det enda som finns på båtar. Miami Laser Cup, det kommer ju en dag att sluta med att Miami Laser Cup och Dr. Diesel gör upp högst uppe på en skyskrapa bland under en neonskylt. Som det står. Det står Neo Future på. Och det består av ett par solglasögon. Och så står det Neo. Bara Neo på dem. Och Neo 87 står det. Och så slåss de där. Först får han kämpa mot alla hantlangarna. Och de är jättelätta för Miami Laser Cup och bara smackar ner. Han bara öppnar sin hand. Det blir öppen hand. Då är det ninja. Och då slår han dem så de flyger, fast han egentligen inte lägger någon kraft alls bakom slaget. Och sen så är det bara Dr. Diesel kvar. Och då har han ju maskiner till sin hjälp. För han kan ju inte slåss själv. Han har olika robotar. Som går och han har uppfunnit allt det här på bara ett par veckor. Och så går han då mot honom med en robot som man kan sitta i. Och då försöker han ta Miami Laser Cups laserpistol. För han har en laserpistol. Ja, det är typ det viktigaste i hela berättelsen om honom. Men jag glömde säga det. Så där, men det får du veta det nu i slutet här. Allt är att han vill ha hans laserpistol. Och så sträcker han efter den. Och då förstår Miami Laser Cup. Jag måste kasta den över kanten. För mig spelar det ju ingen roll. Fast han älskar den ju. Men han offrar sin laserpistol för att rädda Miami. Och Dr. Diesel, girig som han är, hoppar med den stora roboten efter pistolen ner och ramlar ner i backen och bryter nacken och dör. Och så sänks han ner till havets botten i en stor glaskista. Men antagligen så dör han. Man vet inte säkert. Och där så är historien slut om Miami Laser Cup. Han flyttar inte upp till sin bergstopp igen, utan han flyttar till Bergsåkra, där han hade tänkt att bo med Cassandra. Och så bygger han det där huset och det lilla vita staketet. Och så blir han den där konstiga, aggressiva farbrorn i området som kvarterets barn går och smyger på och pratar, viskar om. Och du känner honom förmodligen, för han bor nära dig. Och om du får lust någon dag kan du väl gå in och prata lite. Fråga lite om hur det var på 80-talet, Miamis undre värld. Då blir han nog glad. Han är, man skulle kunna uppfatta honom som, citat, lite slämmig idag. Men tänk att på 80-talet så var han en riktig heting. Så försök att se genom de förmildrande glasögonen när du betraktar hans vanställda, av bitterhet förvridna drag. Ety, det blev icke som han ville, Miami Laser Cop. Han ville bara leva med sitt hjärtas kär, en endimensionell pappfigur tillsammans med en annan, i ett endimensionellt papphus med en endimensionell staket runt omkring och endimensionella barn och endimensionell Thanksgiving, endimensionella 4th of July grillfester tillsammans med grannarna där männen dricker öl och grillar och kvinnorna dricker wine spritzers och skvallrar. Och där baseball tillsammans med sin son är det viktigaste man kan göra. Och där ens chef blir ens goda vän och man slutar sina dagar på en veranda i mellanvästern, på en veranda i mellanvästern på en gungstol, tittar ut över åkrarna och ägorna.